Jag vill hälsa folken i Sverige, Danmark, Norge och Finland med en bön om Guds frid och att nåd och barmhärtighet skall ännu bliva utgjutet över era land. Detta är John S. Torell som ger denna hälsningen ifrån vår plats här i Amerika, där Gud har satt oss sedan många år tillbaka. Detta budskap har fått beteckningen Sveriges ödestimma. Och ni som bor i Danmark och Norge och Finland kanske undrar som så, varför just Sveriges ödestimma? Jo, det är nämligen som så att det som sker i Sverige är en begynnelse till vad som kommer att ske i era länder också. Och det jag talar till det svenska folket gäller lika mycket till det danska, norska och finska folket. Ska vi börja med att bedja tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig nu för detta tillfälle att få bedja för de nordiska länderna. Och Herre, du vet att du födde mig i Norden. Jag fick växa upp där under min barndomstid och min ungdomstid. Och sedan, Herre, har du flyttat på mig. Men Gud, den kärlek som du har lagt ned i hjärtan på människorna till sina fäder och till sitt eget landsfolk går aldrig ur. Och Herre, jag ber dig just nu att de människor som lyssnar till detta budskap verkligen skall söka dig, Jesus Kristus, skall verkligen komma fram till korset, få uppleva frälsning, förnyelse, andedop och en helgelse för att kunna bliva använda av dig i dessa sista dagar. Jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig nu för att du möter mig och du möter dem som lyssnar just nu i Jesu Kristi namn. Amen. Jag vill börja detta budskap med att läsa ur Guds ord. Och detta är riktat till de nordiska länderna. Det är taget från Hosea, det fjärde kapitlet, vers nummer 1. Hören Herrens ord i Israels barn. Du, Herren, har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man får fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande och allt som lever därför smäktar, både djuren på marken och fåglarna under himlen, själva fiskarna i havet förgås. Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebo honom eller förebo ditt folk, så man bör gå till rätta med prästen. Ja, du ska komma på fall om dagen, på fall skall och profeten komma, jämte dig om natten. Jämväl din moder skall jag förgöra. Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall och jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och så som du har förgätit din Guds lag, så skall och jag förgäta dina barn. Folken i de nordiska länderna har förkastat kunskap. Nu kanske du frågar som så här, vad är det för kunskap som jag talar om? Först och främst har vi kunskap om frälsningen. Det är det mest viktiga, det är själva centralpunkten i allting. Men vi måste också komma ihåg att vi som lever idag är en produkt av våra förfäder. Vi måste också komma ihåg att den politiska utvecklingen i världen sker inte av någon slump, utan den är styrd och mycket, mycket väl utarbetad av de män och kvinnor som har kommit i ledarställning. Nu är det som så att ledarna i de allra flesta länder tycker inte om när folket har fått för stor utbildning och har möjligheten till att tänka själva, därför att då är det mycket svårare för dem att kunna gömma de fula saker och de ränker som man smider. På detta bandet så ska jag börja med att ge en historisk politisk överblick, och denna kunskapen kommer icke först och främst på ett övernaturligt sätt ifrån den helige ande, utan det är kunskap som finns tillgänglig för den som söker. Men det fordras Guds visdom till att kunna förstå denna kunskap. Sedan vill jag rikta ett allvarligt budskap när det gäller avgudadyrkan i de nordiska länderna. Och sedan ska vi avsluta detta bandet med att finna ut, vad säger Gud? Vad har Gud för plan för dig i ditt liv och för din nation? Under de sista 6-8 månaderna, framförallt i Sverige, så har det varit mycket skriverier om till exempel Sovjets agenter och spioner i Sverige framförallt. Charlie Nordblom har ju avslöjat i sin bok Industrispionage att det finns cirka 120 sovjetiska agenter från KGB och GRU som arbetar i Sverige. Den ryska underrättelsetjänsten använde prostituerade och bordeller samt andra metoder till att skaffa upplysningar. Det har också både i radio, tv och press blivit en våldsam debatt över. Först var det tempelriddare, men sedan har detta gått över på frimurarna. Och i många, många tidningar så har detta nu avslöjats, samt även med en film på den svenska televisionen, så har ni kunnat se ifrån frimurarnas hemliga högkvarter på Blasieholmen i Stockholm själva skeletten, dödskallarna, likkistorna och alla dessa andra dödssymboler som de har. Detta var någonting som vi började förkunna redan 1975 under våra resor i Sverige och som var, man blev skrattad åt och förtryckt. Men vi prisar Gud nu för att detta har kommit fram i ljuset och att folket nu verkligen har fått se och bekräftat att det finns en stor sovjetisk apparat som arbetar i de nordiska länderna. Ni har fått sett att vad som var sagt om frimurare, tempelriddare, druider och så vidare är sant. Men fortfarande så har folken i de nordiska länderna, framförallt församlingarna, inte förstått vidden av detta och djupet av dessa djävulska saker och ting. Jag ska börja med att först tala lite grann om den politiska situationen. I min bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna, del 1, som fortfarande finns tillgängligt för folk som bor i Sverige, och jag kommer att giva vårt postgironummer i slutet av detta budskap, så har vi historiskt sett förklarat att den ryska revolutionen iscensattes ifrån USA, ifrån New York. Den var betalad utav bankmän i New York, London, Berlin och Stockholm. Det var ju den svenska banken under Olof Aschberg som hade banken Nya Banken, som var den ledande storbankiren och som från ungefär 1916 fram till 1924 var den internationella bankman som rullade in miljoner och miljoner igen utav dollars och punds och tyska mark till den bolsjevikiska revolutionen. Vi har också fastlagt i vår bok att det tyska nazistpartiet hade sin upprinnelse i hemliga frimurarloger i Bayern, och att dessa hemliga frimurarloger som hade stöd från både Frankrike, England och USA gav, ska vi säga, själva strukturen, ledarskapet och finansierade Adolf Hitlers tyska nazistparti. Det har ju framhållits att Hitler under senare år förbjöd just frimurarna, och en av orsaken till detta var att han fruktade att bliva stöttad utav den personen som hade satt in honom på denna post. Nu så ligger Sverige i ett mycket svårt och blottat läge. Orsaken till detta är att på grund av landets synd så har Gud tillåtit landet att bliva övergivet till fienden. Det finns idag två stycken olika maktblock som just nu kämpar om vem som ska få herraväldet i Sverige. I själva verket så står båda dessa maktblock under ledningen av världsregeringen. Men av någon underlig anledning så har världsregeringen tillåtit dessa partier att tävla emot varandra och att helt enkelt den starkare kommer att tillåtas att vinna. Låt mig identifiera dessa två block. Det första maktblocket är socialisterna, det är socialdemokrater, och kommunisterna. Dessa har som mål att få en slutlig förening mellan de nordiska länderna och Sovjetunionen. Å andra sidan så har vi en stat i staten, och denna består utav frimurare, odd fellows, druider, tempelriddare och andra hemliga ordnar, som helt enkelt arbetar febrilt för att försöka inlemma de nordiska länderna under det antikristliga väldet som kommer att uppstå i Västeuropa. Dessa två block ligger nu i strid med varandra. Och om du undrar varför tidningen Aftonbladet och många, många socialdemokratiska tidningar har tagit upp kampen emot frimurarna och de andra hemliga ordnarna, så beror just detta på att man har nu insett att det är en kamp på liv och död, och man försöker nu genom att publicera vad dessa hemliga ordnar gör för någonting, så försöker man att påverka folkopinionen och på detta vis få till stånd en förändring utav valsituationen, därför att det socialdemokratiska partiet ligger nu i ett underläge och måste nu ta till varje tillgänglig sak för att kunna bygga upp väljarkåren och på nytt välja in Olof Palme som Sveriges statsminister. Nu kan jag säga någonting som är oerhört chockande. Sen kan jag gå tillbaka och ge vissa bevis för detta. Men Sverige har sett flera olika spioner, svenskar, som har sålt sig till den ryska underrättelsetjänsten. Vi hade till exempel före detta kriminalinspektör Stig Bergling, som arbetade vid Säpo och som var mycket högt uppsatt och insatt inom Säpos arbeten. Han hade också under många, många år arbetat för KGB och GRU, och på detta viset hade gjort mycket svårt förräderi emot sitt eget land. De flesta kan ihåg överste Stig Wennerström, som nu har blivit frigiven och som har kommit ut med en biografi som varje rättrogen svensk icke borde köpa, därför att denne mannen ska icke tjäna pengar på att förräda sitt eget land. Vi har kommissarie Bengt Melin, och sedan finns det ungefär 150 stycken svenskar som har värvats av den ryska underrättelsetjänsten och som idag är verksamma inom hela Sverige och framförallt på många höga poster. Men den bästa agenten, den bästa spionen, den allra värdefullaste personen för den ryska underrättelsetjänsten är icke chefen för det svenska kommunistpartiet, utan det är Sveriges nuvarande statsminister Olof Palme. Olof Palme är ordförande för Palme-kommissionen. Och om vi studerar denna kommission, så finner vi att denna kommission är 100% styrd ifrån Moskva. Nu vill jag göra en liten parentes här. Jag vill tala lite grann om Arne Treholt, den norske förrädaren och kommunistspionen som greps 1984, som hade varit rekryterad redan 1967 och som under 17 år var en mycket inflytelserik rysk agent i Norge. Nu måste du förstå att alla agenter som ryssarna värvar behöver inte nödvändigtvis skaffa fram en massa hemligheter. Det mest värdefulla en rysk agent kan göra är att påverka andra länders politik, att kunna påverka till exempel ett lands rustningar, nedrustningar, samt deras allmänna försvarsvilja. En man som Olof Palme har skadat Sverige och de nordiska länderna mer än om Sovjetunionen hade gjort en invasion och helt enkelt bombat sönder och samman det svenska försvaret. Nu har de ett problem med Arne Treholt i Norge. Och det problemet var att det gällde för den ryska underrättelsetjänsten att kunna nå kontakt med den agenten ifrån, med sina officerare från KGB och GRU. Detta är alltid riskfyllt då det finns en underrättelsetjänst i de olika länderna som försöker att stoppa just dessa olika saker. När Arne Treholt till exempel tjänstgjorde vid FN-huset i New York så hade de en väldigt fin kontaktbas där. Därför det var ganska naturligt för denne norske diplomaten att då och då sammanträffa med kollegor ifrån östblocket, precis som med kollegor ifrån andra länder. Och man kunde där alltså göra det mera diskret. När det gäller Olof Palme så har den ryska underrättelsetjänsten den perfekta situationen. Olof Palme är ordförande i Palmekommissionen som ska ha som uppgift att skapa fred och nedrustning. Två av hans medhjälpare inom denna kommission, hans allra närmaste medhjälpare, är två sovjetiska medborgare. Vi har Georgi Arbatov, som också är officer inom KGB. Sedan har vi också Moshe Milstein, som är en generallöjtnant i den ryska underrättelsetjänsten, den militära avdelningen GRU. Här finner vi att den ryska underrättelsetjänsten har lyckats placera två av sina toppofficerare inom underrättelsetjänst som har legal och ständig kontakt med den svenska statsministern, och där den svenska säkerhetspolisen inte kan avlyssna samtalen eller kontrollera dokument som utväxlas mellan dessa tre herrar. Ett perfekt situation för underrättelsetjänst. Vi ska titta lite grann på socialdemokratin som sådan. Vad finns det för samband? Och nu vill jag säga detta, och igen har jag bevisat detta i min bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna. Och orsaken till att världsregeringen är så rasande på mig och därför har gett ordet till varje samfundsledning i Sverige och till de kristna tidningarna och till många, många andra att min bok måste stoppas, mina kassetter måste stoppas är helt enkelt det att de är livrädda för att de sanningar som jag har talat om i min bok och de sanningar som jag talar om på mina kassetter ska komma till allmän kännedom, därför att då kommer deras system att ramla ihop. Vi ska gå tillbaka lite grann i tiden. Lyssna till detta. Den socialdemokratiska partiledaren Hjalmar Branting lyckades 1921 få med sig båda kamrarna på en motion för upprättandet av världens första rasbiologiska institut. Och detta skedde 1922. Det 1922 grundade rasbiologiska institutet, som hävdade att den nordiska rasen skulle vara överlägsen andra raser och att judar, zigenare och andra etniska minoriteter skulle vara underdåniga folkelement och icke önskvärda, leddes av Hjalmar Hammarskjöld, mycket känd svensk diplomat. Den sistnämnde var Nobelstiftelsens ordförande under åren 1929-1947. Här finner vi nu en väldigt underlig grej. Den socialdemokratiske landsfadern Hjalmar Branting hade rasfördomar. Vad fick han dessa ifrån? Du måste förstå att när det gäller de hemliga logerna, så ska du veta det, att det finns ingenting som är mera rasbetonat än dessa hemliga ordnar som frimurare och så vidare. I USA, och jag har samtalat med avhoppade frimurare, så det jag har fått har jag inte tagit i luften. Talar han för mig att vita har sina egna loger, judar har sina egna loger, de svarta har sina egna loger, de som är orientaler har sina egna loger, man blandar sig icke med någon annan ras. Och jag kan tala om för dig att socialdemokratin och socialismen, kommunismen, inräknat marxism, och nazismen är tre bröder födda i samma hem. Deras ursprung kommer ifrån kabbalan och den kabbalistiska undervisningen som utvecklades av Karl Marx och andra ledande socialister för ett hundratal år sedan. Så det är ganska märkvärdigt att vi finner att socialister och kommunister och nazister och fascister inte kan komma överens. Deras ideologi är precis likadan. Det enda skillnaden är olika uniformer och lite olika sätt att nå fram till slutmålet i sina ideologier. Låt mig läsa lite grann mera om Hjalmar Branting. Brantings rasistiska idégods fick ett mycket stort inflytande ute i Europa. Och det var judarna som bland annat fick lida ganska hårt utav Hjalmar Brantings liberala politik. Brantings kombinerade rasism och varma engagemang för världsregeringen NF, Nationernas förbund, har självfallet fått en icke föraktlig inflytande på de mellanstatliga relationerna, såväl under mellan som under efterkrigstiden av andra världskriget. Sedan har vi en annan person som var mycket inflytelserik i de nordiska länderna, Sven Fritjof Nansen, som ordnade med Nansenhjälpen till Sovjetunionen. Och här finner vi att Fritjof Nansen samarbetade med ingen annan än norrmannen Vidkun Quisling. Och i min bok så har jag tagit fram visat historiska fakta att Vidkun Quisling startade som en socialist, övergick sedan till kommunismen och blev sedan en nazist. Och givetvis alla våra vänner i Norge känner väl till resultatet ifrån denne mannens karriär. Låt mig nu ge lite grann upplysningar om Olof Palme. Som ni vet så är Olof Palme av judisk börd. Och på hans mors sida så var han födda i Estland. Och han kom, alltså hans släkt på moderns sida är ifrån de baltiska staterna. Där det var en adelssläkt, en judisk adelssläkt. Omedelbart efter kriget så fick Olof Palme arbete på högertidningen Svenska Dagbladet. Nu är det ganska märkvärdigt att Svenska Dagbladet, tillika med tidningen Expressen, har höga redaktörer och funktionärer som är djupt inblandade bland frimurarna. Och Olof Palme arbetade här hårt på att bli en ledarskribent. Men 1947 så reste Olof Palme till USA där han gick på olika skolor. Och här finner vi att Olof Palme under sin tid i USA till att börja med var en antikommunist och han infiltrerade bland annat studentorganisationer där han samlade uppgifter för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA eller CER som ni säger på svenska. När nu Olof Palme var i USA så tränades han utav världsregeringen. Han har bland annat är medlem i Bilderberggruppen och han är medlem i ett stort antal amerikanska organisationer. Till exempel som har hand om utvecklingen för världsregeringen. Så vi kan säga som så här att Olof Palme har medlemskap och arbetar både med frimurarna, de hemliga organisationerna, för ett upprättande utav antikristus välde, samtidigt som han är mycket djupt inblandad med den sovjetiska underrättelsetjänsten och är mycket hårt engagerad i att föra en mycket sovjetvänlig politik. Men lyssna till detta nu, för det är nämligen oerhört viktigt att denna kunskapen kommer fram till det svenska folket, till det norska folket, till det danska och det finska folket. Mellan 1930 och fram till tyskarnas nederlag på den ryska fronten i mellan ungefär 43 så var det oerhört många svenska politiker som också var nazister och som inte gömde detta. En av de mest kända svenska nazister hette Ragnar Edenman. Och Ragnar Edenman var det som tog sig an den hemkomne Olof Palme ifrån Amerika och som övertalade den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander att taga sig an Olof Palme och börja undervisa honom samt skjuta honom upp inom det socialdemokratiska partiet. Lyssna noga till vad du hör här nu. Här har vi nu en svensk yngling som också är av judisk börd. Han börjar sin bana som en extrem högerorienterad person. Han arbetar utomlands för en tid för amerikanska underrättelsetjänsten. Han blir sedan en mycket god vän med en svensk nazistledare. Och den nazistledaren är det som används till att föra Olof Palme in i det socialdemokratiska partiet. Det här låter som en saga. Det låter inte sant. Men igen uppmanar jag dig. Gå till biblioteken. Studera gamla tidningar. Studera det som är nedskrivet. Och du ska finna att det är sant. När Edenman lyckades inte bara få in Olof Palme som nästa blivande statsminister, men han lyckades också själv arbeta fram och bli utbildningsminister under några år inom den socialdemokratiska regeringen. Vad jag säger till dig är nämligen följande. Socialister, kommunister och nazister och fascister samarbetar bakom kulisserna och arbetar stenhårt för att få världen i ett järngrepp under en socialistisk, kommunistisk, fascistisk, nazistisk diktatur. Om du undersöker Sveriges läge just nu, så ska du finna att Olof Palme och hans regering, den borgerliga regeringen som fanns innan honom och givetvis Olof Palme och hans regering innan dess, har lyckats nästan helt tagga bort den svenska flottan. Man har skurit ner den svenska armén, lagt ner regemente efter regemente. Man har minskat på värnpliktstiden i Sverige. Man har minskat på det svenska flygvapnet. Man har minskat på överhuvudtaget allting som har med det svenska försvaret att göra. Sovjetunionen kunde inte fått en bättre present. Vad jag vill säga till dig är detta. Sverige ligger naket, utblottat, totalt förrått till den ryska björnen. Och om ett krig skulle utbryta, så har det svenska försvaret blivit förrått ifrån statsministern hela vägen ner på skalan. Det blir ett blodbad. Ett ödesår för Sverige. Absolut. Därför att Sovjetunionen har icke lust att låta denna regering, som är helt i deras händer, förlora ett val. Det kommer bli ett hårt spel 1985 om Sverige. Och faller Sverige, då vet du vad som kommer hända till de övriga nordiska länderna. Nu vill jag lämna dessa politiska utvecklingar och vi ska nu titta på en annan utveckling av gudadyrkan. avgudadyrkan. Och jag vill att du lyssnar mycket noga nu, därför att denna andra del är mer farlig för Sverige än förräderiet utav dessa andra. Denna delen är oerhört farlig. Lyssna noga. När Gud förde Israels barn ut ur Egypten och de hade kommit in på andra sidan Röda havet, talade han följande ord till dem. Och vi läser från andra Moseboken 20 kapitlet vers 1. Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något biläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himlen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbyda sådana, ej heller tjäna dem, ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och i fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenen, när man älskar mig och håller mina bud. När vi går tillbaka i historien, och det måste vi göra för att kunna förstå nuet. Om vi undersöker situationen omkring den ryska revolutionen, så finner vi att innan världskommunisterna ifrån andra länder lyckades påtvinga och våldtaga det ryska folket, så började man med att förstöra Guds församling. Om du går tillbaka till början av 1900-talet, så ska du finna att den ryska kyrkan, både den ryska ortodoxa och den lilla frikyrka som fanns, hade blivit infiltrerad utav hemliga ordnar. Och dessa djävulska män som stod i ledningen lamslog församlingarna. Och det är nämligen så att djävulen kan icke gå in och riva sönder ett land förrän han först har bundet Guds församling. Går vi sedan till Hitler-Tyskland, så finner du att innan nazisterna kunde taga makten, så hade de bundit upp de kristna församlingarna genom att värva pastorer, präster och ledare in i hemliga ordnar. Och Guds församling på 30-talets Tyskland var lamslaget, fullständigt lamslaget av hemliga ordnar. Sverige, Norge, Danmark, Finland, era församlingar har blivit infiltrerade. Många av era herdar och pastorer och ledare har svurit en ed, ett dödsförbund, och de har gjort ett avtal med den gamle ormen. Och församlingarna i de nordiska länderna är till stor del bundna utav dessa djävulska makter. Fakta: frimurarna i Sverige, cirka 24 1000 medlemmar. Av dessa har vi över 1000 svenska officerare i försvaret, ifrån de allra högsta stabscheferna neråt. 8 biskopar, mer än 500 svenska präster, ungefär 400 bankdirektörer, 110 journalister. Och listan kan gå vidare. 190 höga polisbefäl, 41 högt uppsatta åklagare, 35 domare i olika ställningar, 203 advokater, riksdagsmän, 14 stycken moderata riksdagsmän, en centerpartistisk riksdagsman, en socialdemokratisk riksdagsman. Vi har här en stat i staten. Men den största faran ligger i församlingarna. Församlingarna har blivit uppbundna. Den hemliga orden Odd Fellows. 155 loger över hela Sverige. Nästan 30 000 medlemmar. Druiderna. Vet du var druiderna kom ifrån? Jo, druiderna var de gamla keltiska prästerna som dyrkade djävulen, som hade häxkraft, som offrade människor levande på deras djävulska altare. Druiderna har lyckats bilda och bygga 60 loger i Sverige med nästan 6000 medlemmar. Sen kommer tempelriddarna med tusentals och tusentals medlemmar. Frikyrkepastorer, metodistpastorer, missionspastorer, baptister, pingstvänner, frälsningssoldater, frälsningsofficerare. Listan blir lång. Mycket, mycket lång. Vi har hört talas om alla dessa ritualer. Det är ingen hemlighet längre. Man lägger relikkister, man har dödsskallar, knivar, symboler, man svär eder. När man kommer in så avsvärjer man sin egen tro och antager logens tro. Man svär en ed där man ger upp all trohet och lojalitet till sin hustru, till sina barn, till sin familj, till sina vänner, till sitt land. Och man antager en trohetsed inbart till brödraskapet. Dödssymboler. Ett förbund med döden. Vet du vad Guds ord säger om detta? Lyssna när jag läser det för dig. Jag läser ifrån Jesaja, det 28 kapitlet och vers nummer 14. Hör en därför Herrens ord, I bespottar, I som rådlöver folket här i Jerusalem, eftersom ni säger, vi har slutit ett förbund med döden, med dödsriket hava vi så ingått ett fördrag, om och gisslet för fram liten översmanna flod, skall vi icke nåas, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, och falskheten till vår beskäran. Därför säger Herren, Herren så, se jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad. Den som tror på den blir icke fly, och jag ska låta rätten vara rättsnöret och rättfärdigheten sticklodet, och havet ska slå ner en lugn till flytt, och vatten ska skölja bort i det beskärn, och i det förbund med döden ska bli vara utplånat. Och i det fördrag med dödsriket ska icke bestå. När gisslet var fram, liggen över som en flod. Skolen i vardag nedtrampande. Och så läser jag från vers 22. Så hör ni upp med lite bespottelse. För att era barn, band, ej må bliva än hårdare. Ty han förstöring och orygg i besluten straffdom över hela jorden. Har jag hört, från Herren, Herren, Sebaot. Vi spottar. Nu kanske du säger som så här, att du tar i väldigt kraftigt. Jag vill säga offentligen till ärkebiskopen Bertil Werkström, till de sju biskoparna, de tre dompostarna, de 69 kontaktpostarna, de 49 postarna, de 249 kyrkoherdarna, de 111 kommunisterna, de 19 pastorerna, 17 kyrkoadjunkter, 2 stiftadjunkter och de 2 hovpredikanterna inom den svenska kyrkan. Ni är bespottare. Ni har spottat Jesus i ansiktet. Ni har trampat på försoningsblodet. Ni har ohelgat ert ämbete. Och ni är på väg in i ett helvete, en evig förtappelse. Och ni baptistpastorer och metodistpastorer och pingstpastorer som har gått med i hemliga ordnar, ni är sanna bespottare. Ni har trampat på Jesu blod. Ni har ohelgat ert ämbete. Och ni är på väg emot ett brinnande helvete. Men det värsta av allt är, ni har tagit mycket folk med er. Och ni förstör landet totalt. Ni förstör landet totalt. Jag vill läsa någonting här. Jag har studerat mycket, mycket noga. Jag har suttit in med frimurare och talat med dem före detta frimurare. Du ska veta det. Du som är kristen, älskar Jesus. De uppgifter jag har, de har jag inte fått ifrån tidningsklipp, utan de har jag fått ifrån källorna. Frimurarnas, de hemliga ordnas egna källor. Lyssna noga när jag nu avslöjar för första gången teologin bakar frimurare, tempelidare, druider och adfällas. Frimuriet är i verkligheten en religiös order. Det mesta av deras berättelse och liknelse är av helig natur. En stor del av denna religion har blivit vävd ihop med kristendomen. Vi har lärt oss att förstå att vår egen religion är den enda som är gudomligt inspirerad. Och det är på grund av detta att det har blivit så många missförstånd bland människor i världen dag när det gäller frimureriets andliga ställning bland vår folkras. Det jag läste nu och det jag läser är vad frimurarna säger om sig själva. Och jag har tagit detta bland annat ifrån en av deras textböcker som heter De förlorade nycklarna av frimureriet. Så här säger de: det är mycket viktigt att vi förstår att det finns inget frimureri som är självständigt i något land, utan denna religion är en global religion som styrs ifrån ett äldsteråd. Efter att ha läst igenom och diskuterat de svenska frimurarnas ritualer med avhoppade amerikanska frimurare framkommer det att det finns ingen skillnad mellan frimurare i USA, i Sverige eller i Italien. Alla har samma ritualer, samma symboler och samma teologi. När jag har studerat frimurarnas teologi framkommer det klart och tydligt att denna religion har inget med den Gud som Bibeln uppenbarar för människorna. Den har inget gemensamt med Jesus Kristus. Albert Pike kan inte uttrycka sig klarare. Och det är en mycket stor ledare. Han är död nu i helvetet. Men han är en mycket stor ledare innan frimureriet. Han säger så här: det är de döda som regerar. De levande människorna bara lyder. Frimureriet är ett djävulskt hopkok utav all avgudadyrkan som djävulen har lett människorna till. Och man gömmer sig bakom en fasad av moralitet, välgörenhet och lögner. I de tre första graderna undervisar man frimodaren att dessa tre grader är allt som man kan lära den religion. Och när man behärskar dessa tre grader har man nått fullkomning. Så här säger frimodarna om sitt ursprung. I begynnelsen, när det var kaos på jorden, så skapades en son till den sanna guden. Han kallades för Hiram. Hans fader var solen, som är den allsmäktige guden, hans moder är månen, och jorden var den andliga amman. Kaldéerna kallar han för Chiram. Kananéerna kallar han för Hermes, och så vidare. Hiram fick som uppgift att bygga det perfekta templet för den sanna guden. Men när han höll på med detta arbete blev han mördad av tre stycken mördare. Dessa tre mördare fick straffet att de var tvungna att leta och leta efter Hiram och uppväcka honom från de döda. Att finna med Hiram, att bygga ett nytt tempel, är den totala uppgiften för alla frimurare genom tiderna. Hiram har försvunnit och blivit gömd i ett farligt snurrande kaos, och endast glimtar kan synas då och då. Det finns inget syndbegrepp bland frimurarna. Istället gäller det att genom hårt arbete kunna finna sig själv och på detta vis bli given en plats bland gudarna. Genom speciella reningsceremonier, genom ökad kunskap och genom att tjäna mänskligheten kan en frimurare i dessa första tre grader finna vägen till sin egen så kallad frälsning. Sanningen som man söker finns i den heliga graven. Det är i denna heliga grav som Hiram ligger. Han som är ordet och som har svaret till livets alla frågor. Nu en parentes. Ordet som Bibeln talar om, som Bibeln säger var Jesus Kristus, det säger frimodaren att ordet, det är Hiram. Hiram måste bli funnen och uppväckt från de döda och bli giva livets krona och andens krona som ännu saknas ifrån Guds tempel. Denne son av ljuset ropar till oss från hela jorden och från allt skapat. När en frimurare har nått till den tredje graden förklaras han fullkomlig, och han är en sten som saknas i templet. När detta sker så förenas solen och månen i en sexuell akt, och den hermetiska graden har blivit befruktad. Det är nu som hädelsen emot Jesus Kristus och Gud Fader fullbordad. När frimuraren blir tillsagd att ordet är funnet, när frimuraren av tredje graden, han kallas för mästare, har blivit avskild av Gud, genom hans levande hand renad av levande vatten, döpt av levande eld, han har blivit en präst och konung efter Melkisedeks order. Sen talar man om för denne frimurare att det endast finns en enda frimurarorder i hela världen, och att denna är inget annat än själva skapelsen. Det finns endast ett brödraskap, och detta består av allting som har liv. Lyssna, människor, djur, träd, fiskar med mera. Han får också veta att när Salomon byggde templet i Jerusalem, så byggdes detta icke åt den gud som Abraham, Isak och Jakob följde, utan det var byggt till solguden, som de också kallar för solsonen, eller Herren över skapelsen. Sedan blir han tillsagd att en sann frimurare är icke bunden av någon särskild lära. Som en medlem av den universella frimurarorden måste hans religion nu vara universell. Kristus, Buddha eller Mohammed, namnet spelar ingen roll. Det är endast ljuset som har något värde. Som frimurare dyrkar han nu vid varje altare, håller gudstjänst vid varje plats där någon slags gud dyrkas, oavsett om det är i ett tempel, i en moské, katedral eller någon annan slags byggnad. Alla religioner är ett uttryck ifrån samma källa, men berättade i olika former, eftersom nationen har olika sed och bruker. Men som frimurare ser han ljuset i den alla. Så blir han tillsagd som frimurare kan inte vara trångsynt. Det finns det ingen som helst behov av frälsning, eftersom det icke finns något begrepp om synd. Det enda som nu är viktigt för frimuraren är att han som en individ kan finna sin arbetsplats i universum. Strimlorna har triangeln som symbol för Gud. I varje hörn står en bokstav. Y eller J, B, O. Y-et eller J-et står för Jehova. B betyder Baal, det var kananiernas avgud. Och O betyder Osiris. Det är Egyptens gamla avgud. Ärkebiskopen av Sverige dyrkar den oheliga treenigheten. Han har samlat ihop avguden Baal, avguden Osiris och säger att det är samma sak som den levande guden av Bibeln. Fattar du synden? Förstår du rätt trogne Kristus synden? När en avskild präst ställer sig upp och ljuger och leder människor i avgudadyrkan. Sedan kommer Satans stora lögn. Och nu kvoterar jag direkt ifrån boken De förlorade nycklarna. Guds faderskap och människornas brödraskap var förenade när det eviga templet, det stora arbetet för vilket allting var skapat, var fullbordat. Och genom detta skall för alltid skaparen bliva förhärligad. Det finns inget brödraskap utan inom Kristus. Den amerikanska generalen Albert Pike, som var världsledare för alla frimurare, säger i sin bok Morals and Dogma följande. Och detta är taget ur undervisningen för den 28 graden. Och dessa kallas för solriddare. Han säger, frimureriet är ett sökande efter ljus. Detta ljus leder oss direkt till kabbalan. I detta gamla och mycket litet förstådda vandringar i oförnuft och löje och filosofi kommer den upplyst att finna källan till de många religionernas läror, och kanske kommer så småningom till att förstå att de hermetiska filosoferna, guldmakarna, alla tänkarna som stod emot påven samt Immanuel Swedenborg. Frimurarna talar om sanning och att detta är något som är grundstyrd i deras religion. I den 30 graden där frimurarna kallas för tempelriddare talas det öppet om att kabbalan är den sanna religionen och att denna kommer att leda till sanning. Det är i kabbalan som man får lära sig att den riktiga frälsaren för jorden heter den helige ormen, att han för närvarande vistas i avgrunden och att det är varje sann frimurares plikt att föra denne upp till jorden och låta honom bliva människornas messia. Fräckt och utan skam säger Albert Pike att de tre första graderna innan frimureriet är endast en förgård och att det man har lärt ut till dem som är i dessa graderna har man gjort med flykt för att leda dem vilse genom falska läror. Det är inte meningen att man ska förstå något, och det är meningen att huvudmassan av frimurarna ska leva ett lurat liv. Endast den som tillåter komma högre kommer att få den rätta läran. Det är ganska märkligt att notera att när ledaren för templet på 1300-talet, Jack de Molay, satt i fängelse i Paris och väntade på sin avrättning, organiserade han upp ett nytt system av frimuri som han kallade för det okulta, hermetiska eller skotska frimureriet. Fyra huvudloger upprättades. Ett i staden Napoli i Italien som skulle styra den östra delen av världen. Ett loge i Edinburgh som skulle styra den västra delen av världen. En loge i Stockholm, Sverige, som skulle styra den norra delen av världen. Samt ett i Paris som skulle styra den södra delen av världen. Immanuel Swedenborg är ett mycket känt namn inom frimurarkretsar. Och denne man har hjälpt till att lägga grunderna för frimurarna och andra okulta ordnar som finns i de skandinaviska länderna idag. Det är ganska märkligt att denne man som förnekade Jesus Kristus också var en stor lärare inom svartkonst och magik, har blivit begravd i Uppsala domkyrka bland konungar och andra ledande svenska stormän. Lyssna, frimurarna samt deras hemliga böder bland Oddfellows drider tempelriddare som alla andra hemliga ordnar är inget annat än antikristus kropp. Jag skräder icke orden. Dessa hemliga ordnar är djävulens fysiska kropp på denna jorden. Efter mina samtal, djupstudier, vad frimurarna och de andra ordnarna lär ut, finns det ingen tvekan i mitt liv. Dessa män är de största lögnare, bedragare och förrädare som någonsin har existerat på denna jorden efter Judas Iskariot. Och två saker måste till. Antingen måste de ner till korset och bekänna sin synd, avsvärja sig sin djävulska avgudatro, eller också måste de ut ur den kristna församlingen. De måste drivas ut om de icke vill bekänna sin synd. Min vän, mycket har kommit fram inom detta i Sverige, Danmark, Norge och Finland idag. Men vi har bara börjat skrapa på ytan. Detta arbete måste fortsätta. Undrar du på varför samfunden går tillbaka? Varför de inte har någon kraft? Varför inte blir någon väckelse? Vi kan inte skylla på knarkarna, de som säljer knark. Vi kan inte skylla på de som super. Vi kan inte skylla på de ogudaktiga. Synden i världen idag, och speciellt i de skandinaviska länderna, synden ligger i att prästerna, predikanterna och ledarna har ingått ett förbund med döden. De har blivit avgudadyrkare. De följer inte Kristus längre. De har blivit så upphöjda och upplösta att de har fallit för den gamle ormen Satan själv. Jag ska låta Börje Hammarut, en av ledarna inom det svenska baptistförbundet, tala för sig själv. Lyssna till hur denne svenske kristne samfundsledare svamlar, ljuger och bedrager när han framträder i svensk television.
Det här var interiörer från frimurarna, alltså, och tempelriddarna. Här i studion så finns Börje Hammarot från hit. Du är tempelriddare och har ett antal grader i denna orden.
Ja.
Det här är det inte för vuxna män att hålla på och leka med såna här saker.
Ja, leka är väl inte ett riktigt begrepp, tycker jag. Det är en symbolfylld ritual som är både intellektuellt och på annat sätt stimulerande, med många religiösa inslag i just tempelriddarorden.
Det är just det som man blir undrande över, om det dels då som man nu ser företeelser som man undrar, kan man ta det här på allvar? Samtidigt ligger det ett antal religiösa symboler som man undrar, är det inte ett sätt att nästan profanera religiösa symboler?
Nej, den som har varit med i det här kan sannolikt inte tala om någon profanering, utan det är raka motsatsen, det måste man säga.
Men har du stått där inför kors och dödskallar och knivar och sånt här och invigt dig i sånt här?
Om du tänker dig in i att man skulle bara skildra vad som försiggår i en kyrka på det här lite vårdslösa sättet, så skulle man ju få en ganska galen bild av
det. Men låg du en dödskalle på det här altaret där du stod och lät dig inviga?
Det finns sådana symboler med i den rekvisita som finns i ett tempel, en riddartempel. Det är alldeles rätt.
Och du är ordförande i Sveriges största frikyrkor. Du är baptistsamfundets ordförande. Du är en personligt fungerande kristen.
Ja, jag hoppas verkligen det.
Ja, men ska du syssla med sånt här som kristna människor?
Ja, jag skulle vilja säga att det här är ett komplement till mina övriga intressen. Jag måste ju säga att jag har ju väldigt många andra kulturella intressen av olika slag.
Ja, men kan du förena dödskallar och evangeliet?
Ja, nu profanerar du och nu förenklar du det hela och gör det hela till en man kan göra karikatur av allting. Jag skulle kunna läsa herdesalmen så att du gapskrattade.
Jo, men frågan är ändå konkret. Står du inför en dödskalle och ett altare och låter dig invigas med hemliga löften och allhanda såna här riter?
Som du begriper så är det ju självklart att jag med det tystnadslöfte som finns inom de här ordnarna inte sitter och avslöjar någonting, varken inför dig eller inför någon annan, och absolut inte inför en tv-kamera om vad som försiggår där. Men låt mig betona att min egen upplevelse av det är en mycket stor värdighet och sådant som verkligen ger dig stimulans i din strävan efter att söka det som är rent, sant och riktigt.
Det är fullt fredligt för din kristna
övertygelse. Definitivt. Definitivt.
Detta är en hädelse. Det är en hädelse emot allt vad Bibeln står för. Undrar du sedan på att det svenska baptistsamfundet år efter år minskar i medlemskap? Undrar du på varför detta samfund och andra samfund icke växer? Jesus har blivit lämnad. Man har skaffat sig nya gudar. Och man skäms inte för att stå i en helgad predikstol och läsa Guds ord på söndagen medan man i sitt hjärta tjänar djävulen. Hur länge dröjer det innan straffet kommer? Jesus sa det i Johannes 14:6: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jesus säger här själv: det finns ingen annan väg. Buddha, Mohammed och alla dessa är ingenting annat än falska profeter som inte kan leda en människa till någon annan plats än ett brinnande helvete. I Apostlagärningarna, det fjärde kapitlet, och ifrån den åttonde versen läser vi: Då sade Petrus till dem, uppfylld av helig ande, i folkets rådsherre och äldste: Eftersom vi idag underkastas rannsakning för en god gärning mot en sjuk man och tillfrågas varigenom denne har blivit botad, så må ni veta i alla och hela Israels folk att det är genom Jesus Kristi, Nazareens namn, han som i haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda, att det är genom det namnet som denne man står inför ede frisk och färdig. Han är den stenen som har byggningsmännen av er själva aktade för intet, men som har blivit en hörnsten. Och i ingen annan finns frälsning, ej heller finns under himmelen något annat namn bland människor givet genom vilka vi kunna bliva frälsta. Halleluja! Det finns endast ett namn, och hans namn är Jesus Kristus. På 1840-talet, när de första baptisterna kom in till Sverige, så predikade de ett ren, läretrogen bibellära. De undervisade om du måste bli född på nytt. Du måste bli försonad vid korset. Det finns endast en väg, det är genom Jesus Kristus. Men det samfundet har blivit övertaget idag av hemliga ordnar. När Levi Petrus började predika andedopet och frälsning och väckelse, och när pingstväckelsen bröt fram som en eld på 1910-20-talet i Sverige, då fanns det ingen bland dem som var köpt. De var endast köpt av en sak, och det var av lammets blod. Det var allt de var köpt av. Då var det den rena läran som predikades. Frälsning, syndanöd, helgelse, vattendop, andedop och en smörjelse från Herren. Men idag har även pingströrelsens predikanter, många har blivit köpta. Många har blivit köpta. Det har gått långt. När chefredaktören för tidningen Dagen, Olof Julfelt, den 15 december 1984 är tvungen att skriva en ledare, och där han säger följande, nu har Dagen aldrig påstått att man ska fatta de inbyggda hotelserna bokstavligt. Det måste klart och tydligt sägas att vi inte ett ögonblick vill beskylla frimurarorden för brottslighet. Däremot är det ju klart att en frimura avlägger oerhört drastiska formulerade tystingslöften, och det är det som är poängen. Det är inte fråga om en poäng, det är fråga om att förråda Kristus. Det är inte ett brott kanske mot den svenska lagen, den norska eller danska lagen, men det är ett brott emot Kristi lag. Du, Olof Julfelt, som förutsäger att du ska föra den rena läran, du som ställer dig upp och ska försöka vara Sveriges andlige ledare, var finns du i denna debatten? Chai Malm från Hemmets vän, en man som jag aktar högt, har tydligt och klart ställt sig upp och sagt att det är fel, synd. Det går inte att vara med i en hemlig order. Det går att förenas med Kristus. Gud har visat mig att ödestimman har nu slagit. I det gamla Israel hade man byggt av gudaltaren. Salomon till och med födde in hundratals avgudaltare in i själva templet på äldre dagar. Det fanns altare på olika höjder i hela landet. Och Gud sa det som så här: jag kommer att utrota er, straffa er, skingra er, om ni icke vänder om er från er avgudadyrkan. Idag, min vän, har du hört detta budskap som Gud har lagt på mitt hjärta. Du har fått en kunskap som väldigt få människor har. Men idag som en kristen så kan du inte sitta i ditt lilla rum eller bo var du nu är någonstans och säga som säger man, jag är ju ingenting. Idag söker Gud män och kvinnor över alla länderna som måste ställa sig upp som profeten Elias och säga till konungen och överheten, det finns synd i landet och det kommer straff om detta icke blir borttaget. Är du en sådan eller är du en feg råtta som inte vågar höja din röst? Det är dags för medlemmarna i församlingar, äldstebröder och alla andra och de rättogna pastorer som finns. Det är dags för er att börja träda fram och kräva att era ledare antingen gör bot och bättring, eller så måste de slängas ut ur församlingarna. De måste slängas ut och skiljas ifrån Guds församling. Gud har många år varnat. Han har varnat det svenska folket igen och igen och igen, så det danska, det norska, det finska folket. Och många har inte förstått. Ni har förfasat er över knarket, pornografin, brottsligheten, sexualträsket och allt detta andra. Visst är det synd, men den största synden ligger i Guds hus. Där ligger den största brottsligheten. Finns det då inga kvar?
i landet Sverige som vågar ställa sig upp med en profetröst och ropa: nu är det slut med tramset och svamlet och snacket. Nu ska fåren skiljas ifrån hjärtena. Det är en skam, och det är många djurvänner som vittnar om detta skrattar. När Olof Djurfelt Sverre Larsson med dagen förnekar att annonsera om Arl Edvardsen ifrån Norge. Denne mannen har inte den rena läran. Han får inte annonsera. Ni sväljer kamelerna och silar bort myggorna. Jag ställer följande fråga. Jag har personligt tillfälle att träffa Arl Edvardsen. Hur många människor har han vunnit för Jesus? Hur många människor kommer att ha varit i himlen på grund av han och deras mission? Hur många har du, Olof Djurfelt och Sverre Larsson och alla ni andra i Sverige? Hur många har ni vunnit för Jesus Kristus? Hur många själar kommer ni att få ha med i era kronor? När Gud börjat verka genom en sådan man som Ulf Ekman, och som börjar försöka bygga tro i människorna, det har varit allt annat än tro i människorna. Vem ställer sig upp emot Ulf Ekman, och när någon försöker göra någonting för Gud? Jo, det är den etablerade kyrkan och samfunden som är uppbundna utav dessa djävulska samfund av frimurare och andra hemliga ordnar. De ställer sig var gång som Gud vill verka, så ställer sig dessa vitmenade väggar och förstör och ljuger och vränger och river ned. Men jag ska tala om för er, ni som står emot Guds verk, ni strider emot den helige anden, och den dagen kommer när Gud ska slå dig, du vitmenade vägg, och du ska få läggas i stoftet och skämmas när du inför Jesu domstol ska få ge räkenskap för allt som du har gjort och förstört i Guds församling. Jag vill läsa en bibelvers för dig. Lyssna noga till denna. Jag läser ifrån Uppenbarelseboken, det 21 kapitlet, vers nummer 8. Herren säger: men de fega och de otrogna och de som har gjort vad styggligt är, dråpare, otuktiga människor och trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare skulle få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel. Detta är den andra döden. Gud har talat genom sitt ord. Han har sagt vad som kommer att ske. Du som har hört detta är skakad. En del av er är oerhört arga på mig, vreda. Men Gud har gett mig detta budskap, och jag vet att det jag har sagt är sant. Och jag vet att när jag kommer att stå inför Kristi domstol, när jag ska giva räkenskap för mitt liv, jag vet att det jag har sagt, det står jag för. Det är sanning. Och jag har sagt detta därför att jag älskar er människor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Jag vill inget hellre se än en fantastisk utgjutning av Guds ande över dessa länder och församlingar, där människorna blir frälsta i miljontal. Men det måste bli en upprensning först i församlingen. Ödestimman har slagit i Sverige. Gud kommer icke tillåta detta avguderi att fortsätta längre. Det kommer nu att bliva en dom. Och frågan är, vilken väg ska domen falla? Här är vad du kan göra. Nummer 1. Många har redan gjort det. Gå med bland förbedjarna.
Jag vet ingen pastor som Kjell Sjöberg i Sverige. En man av bön som är omgiven av män av bön. Börja stödja förbedja rörelsen i Sverige. För det andra, be Gud om förlåtelse för att du under årens lapp inte har varit vaken, att du har tillåtit synden att komma så djupt in i ditt eget liv och i församlingens liv. Och för det tredje, börja sedan fasta och bedja, minstare kanske fasta varannan vecka en dag och bedja för din församling. Ställ dig sedan upp på församlingsmöte, församlingarna. Kräv att det kommer att bliva en undersökning, att varje församling måste luttras, och om din församling och din pastor icke vill lämna de hemliga ordarna, gå ur församlingen och sök en församling där man älskar Jesus och där man vill söka honom. Ska vi be det tillsammans? Himmelske Fader, o Gud, du vet att jag talar till tusentals och tusentals människor där var gånger. Mer människa vi någonsin har gjort. Och Herre, du ser många män och kvinnor, unga och gamla, tonåringar. Du ser, Herre, hur de gråter just nu. Hur de ropar ut sin nöd. De är förtvivlade. Jesus, möt dem just nu. Låt ditt blod rena dem. Ge dem styrka och kraft. Ta bort all feghet, all orenhet. Och gör dem till brinnande vittnen som Stefanus, som vågar stå för sanningen och om möjligt är dö för den. Tack Jesus. Tack för elden som ska brinna och bli en väckelse. I Jesu namn. Amen. Du som är frimurare, du som är tempelriddare, druid eller oddfella. Du kanske säger så att finns det någon lösning för mig? Yes, det finns en lösning för dig. Gå ner på dina knän just nu och ropa ut i nöd till Herren. Avsvär dig allting oskamligt. Kontakta sedan Kjell Sjöberg för ytterligare hjälp. Beställ min bok. Sätt in 85 kronor på postgiro 44 96 6 och den ska komma till dig snart.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Karl-Åke Rödenlöv, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man ju inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årets lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, så du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.